Hej och välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Ja, det är jag som är Erik Hansén och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
Och jag heter Jonas Olavi och är styrelseproffs och trader.
Och jag såg en ny titel i Dagens Industri.
Vad var det?
Det var, jag tror det var oberoende aktieexpert.
Då lägger vi till det.
Det gör vi. Ja, vi har kommit till avsnitt 90 och vi spelar in torsdagen den 2 juli. Mm. Hur har veckan varit?
Det har varit bra. Jag tycker börsen har uppfört sig och vi har fått lite positiv data vilket har väckt intresset. Vi kommer prata mer om det strax, men stimulerande miljö och tillräckligt hyggligt väder för att man ska gå ut och ta en paus från börsen då och då. Själv då?
Jo, men det är bara bra. Jag har varit på golfranchen lite grann i veckan, men jag har inte hunnit spela någonting. Jag ska ut i helgen här. Mm. Så att, men det är kul att vara tillbaka i poddstudion och podda lite grann. Mm. Så att, allt är bra med mig. Och det är som vanligt min arbetsgivare IG som står bakom Börssnack. Och till er som inte känner till IG då, så är IG en global tradingmäklare. Erbjuder ett brett utbud av marknader. Man kan handla dygnet runt på många marknader. Och nu inför rapportperioden så har vi lagt till fler amerikanska aktier i för- och efterhandeln som man kan handla. I USA då, så har vi en för- och efterhandel där till skillnad från i Sverige. Då.
Just det.
Ibland kan man i media läsa i tidningarna att Apple till exempel då har stigit i efterhandeln. Och den här handeln har man då tillgång till på IG. Då. Vi också passa på att nämna att vi har laddat upp ett ny film på IGs YouTube-sida. Och det är en föreläsning med tradinggurun Peter Nilsson. Och han pratar då om swing trading i negativ marknadsfas. Så det är en jättebra föreläsning som finns där. Och jag kan passa på att lägga till en länk i poddbeskrivningen till, till YouTube-kanalen. Mm. Och tips om att man kan gå in och prenumerera så att man får uppdateringar.
Mm. Så man inte missar någonting.
Exakt. Och Peter Nilsson kommer faktiskt vara med nästa vecka i podden. Mm. Så det blir intressant. Men ja, ett avsnitt i taget. Idag har vi en fullspäckat program.
Mm. Absolut. Vi kommer prata börs. Mm. Vi kommer prata om vad som händer när det har varit ett starkt kvartal. Hur brukar börsen gå efter det? Vi kommer prata lite grann om Fed som har fått klagomål på att de inte guidar tillräckligt. Konsekvenser av det och också hur man hanterar avkastningskurvan. Vilket är rätt spännande nu vad gäller USA då. Makrosignaler kontra förväntningarna där vi får allt mer kött på benen. Vi ser också en tendens av institutionella investerare som kommer tillbaka till marknaden och det är väl en förklaring här nu. Vi är inne i en stark månadsfas just nu då. Liten covid-update och också ädelmetaller där du har med dig lite spaningar och även några guldbolag har jag förstått.
Det stämmer. Guld och silver brukar gå starkt här under jul och augusti.
Mm. Det blir spännande, men vi har också med oss en gäst idag.
Det har vi och det är ingen mindre än Torbjörn Olofsson, grundare och vd på Kvartil Fonder.
Hallå, hallå.
Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Ja, hur är läget?
Jo, det är bra. Det är bra.
Ja. Du ska få berätta mer om dig själv för alla lyssnare här senare, men först tycker jag vi kör lite fem snabba frågor.
Mm, det gör vi.
Börsen högre eller lägre vid årsskiftet?
Ja, jag är ju gammal räntehandlare i själ och hjärta så att och de tror jag alltid att börsen ska gå ner så jag säger ner.
Aktiv eller passiv förvaltning?
Ja, måste jag välja någon så väljer jag nog passiv.
Mm. Vad är det bästa med investmentbolag?
Det är rabatt.
Vad är fördelen med systematisk förvaltning?
Det korta svaret är väl disciplin, inbyggd disciplin.
Mm. Mm.
Favoritsysselsättning utanför börsen?
Det är utförsåkning.
Då åker vi.
Då åker vi.
Då åker vi.
Börssnack med Hansén och Olavi.
Ja, Jonas, aktiemarknaden är motståndskraftig trots negativa signaler om covid-19. Ser kraftiga ökningar av antal smittade. Men om man kollar på OMXS30-index rör sig sidledes de senaste 2 veckorna. Mm. Tajt konsolidering. Mm. Hur ser du på aktiemarknaden?
Jag skulle säga och vilja utveckla den synen med att jag ser symmetriska trianglar i stigande trender. Och det ser jag för OMX, SAX-index, DAX-index, S&P 500. Det är ju trendföljande formationer. Och juli brukar vara en bra börsmånad, framförallt på kontinenten, USA och så vidare. Sverige kan vara lite sådär blandat, men jag räknar med att trenden fortsätter. Och anledningen är att vi får mer bekräftelse på hårddata som är mer positiv efter det här skrämselskottet som vi fick när allting stängde ner då och ingen kunde förutspå framtiden.
ISM USA över 50-strecket.
Ja, exakt. Och där har ju kineserna varit ett tag och de andra kommer följa på också. Nu är det ju inte nivån som man ska titta på utan det är ju liksom mindre dåligt som de svarar helt enkelt. Men från ett bottenläge så är det ju den derivatan som börsen går på och har gått på.
Jag kollade faktiskt, gjorde ett backtest på just ISM-index där, inköpschefsindex. Mm. Och när den bryter upp över 50-nivån, som är den här klassiska skiljelinjen mellan tillväxt och avmattning då, så har då S&P 500 i USA faktiskt stått högre 70% av gångerna efter 3 månader. Mm. Så det är såklart ett positivt tecken. Min taktiska modell har de senaste veckorna varit negativ och aktiemarknaden har nu rört sig sidledes. Min känsla är att börsen vill ta sig vidare uppåt. Skakar av sig den här nyheten kring covid och ta fasta på att makrodata, precis som du säger där, fortsätter att återhämta sig. Mm. Jag skulle gärna se att index och sektorer bryter uppåt förbi de här topparna vi såg i juni då, för att min modell skulle slå om till positiv. Mm. Men jag hör vad du säger och det känns som att marknaden är väldigt stark trots den miljö vi är inne i. Men jag kollar en del på sentimentsdata, bland annat put-call ratio. Den fortsatt på nivåer som ändå motiverar lite ökad beredskap för en rekyl.
Samtidigt så har vi ju sett data på att så här, den negativa positioneringen har minskat. Och Financial Service är ju att de använder pengarna för att köpa någonting. Och det finns ju mycket olika saker man kan köpa när man är allokerad förstås. Men när man har varit väldigt försiktig i aktiemarknaden av alla förklarliga skäl då, så finns det ju pengar som skulle kunna växlas över till aktier kontra andra tillgångsslag då. Och jag tror att den trenden fortsätter därför att i en del ekonomier kommer vi se en V, tror jag i alla fall, en V-formad återhämtning. Andra kommer det ta lite längre tid. Vi ser att det är väldigt jobbigt i USA nu och nu skyller man ju på luftkonditioneringen. Folk går in där det är svalt och skönt. Och det är framförallt de här solstaterna där vi ser uppgångar igen då, antal smittade och döda. Så där kommer det förmodligen bli liksom lokala nedstängningar men inte kanske en massa. Och det är ju de lågt hängande frukterna, gå inte på sportsbarerna och sitta inte inne och käka på restaurangerna utan sitta utomhus istället. Använd munskydd när du är i folksamlingar och det är ju någonting som bör gälla i Sverige också förstås då, att man fortsätter vara försiktig då, så att man inte får den här uppgången igen. Och så länge vi inte får det så jobbar vi ju dag för dag närmare mot någon typ av lösning på virusfrågan då, att vi får ett vaccin. Och Pfizer var ute med en undersökning i fas 1, 2 studier som de har på möss och där hade man fått en väldigt så här, positiv utkomst av det. De hade bildat väldigt mycket antikroppar och det är ju liksom det här racet nu då, att försöka komma fram med ett vaccin här. Så jag tycker ändå att många bolag ligger ganska långt fram i sina fasstudier. Vi kommer se den här typen av data. Jag tror att marknaden kommer gilla det mer än oron och förskräckelsen på att det kommer nya så här, nedstängningar. Jag tror inte de blir lika drakoniska längre. Mm. Och då kan ekonomin återhämta sig. Och då bör börsen också fortsätta upp. Då. Mm.
Hur ser du på förväntningarna? Om man kollar på överraskningsindex som är på väldigt höga nivåer och att aktiemarknaden redan tagit ut mycket i förskott.
Ja, men samtidigt så följer de väldigt mycket också. Och jag tycker inte överraskningsindex per se är någonting man ska titta på när man har en stark underliggande trend i data, antingen uppåt eller neråt. Och det som vi kommer få successivt är bättre data. Därför att om man går från 0 till 0,5, det är ju en enorm förändring i deltat där då. Och det är det som marknaden går hög på då. Och med de här stimulanserna som det kommer vara supersvårt att dra tillbaka för statsmakterna, penningpolitikerna och de folkvalda, så kommer det finnas mycket pengar där ute med extremt pressade räntenivåer. Var ska pengarna ta vägen? Ja, det blir ju aktiemarknaden. Och om man bara ska ta generalisera så ja, då är det ju väl hälsovård och tech-aktier man ska äga. För om räntefaktorn är låg så blir diskonteringsmodellen talar ju till den typen av investeringsfördel.
Verkligen, och apropå tech-aktier såg här i veckan att Nasdaq noterade nya rekordnivåer. Mm. Samtidigt som breda index S&P 500 och Dow Jones och Russell 2000, småbolagen, visar inte riktigt samma stark utveckling, utan det är väl kanske mer de här symmetriska trianglarna som du pratar om där, mm. i de indexen. Mm. Jag brukar kolla på Dow Jones transportindex,
ja, just det.
Som har lite mer cyklisk karaktär, mm. och det indexet har inte alls hängt med. Utan de cykliska bolagen går fortsatt lite svagare, medan det är främst teknikbolagen som eldar på USA-börsen uppåt.
Mm. Om man tittar på starkt kvartal då, vad har du för data där och utblickar på framtiden?
Mm. Nej, men jag kollade lite grann i statistiken just kring hur kvartalet efter brukar se ut då, när vi kommer från ett väldigt starkt kvartal. Stockholmsbörsen steg under andra kvartalet med 16%. I USA var uppgången nästan 20%. Så det är såklart anmärkningsvärt. Kvartalet innan var ju såklart betydligt mycket sämre. Mm. Men då har jag kollat på svenska börsen och även USA-börsen. Om vi kollar på USA-börsen då. När ett kvartal har stigit med över 15% så har kvartalet efter, det har stigit vid 100% av gångerna. Då har det statistiken från 70-talet då. Mm. Kollar på Stockholmsbörsen så när ett kvartal på Stockholmsbörsen stigit med över 15% så har nästa kvartal det har stigit vid 77% av gångerna. Så det är också inte lika starkt som i USA då. Men ändå liksom visar att bara för att det har stigit väldigt mycket så är det ju såklart inte någon bra strategi att sälja. Mm. enbart på grund av att det har stigit. Utan det är många andra faktorer som man måste ta hänsyn till. Då. Så att jag tycker ändå det är en bra påminnelse om att, att gå mot en stark trend är oftast väldigt svårt.
Mm. Jag kommer ihåg innan viruset bröt ut så argumenterade du för att det här året skulle mycket väl kunna bli ett starkt år. Därför vi hade fått en väldigt hög procentuell uppgång året innan.
Ja, just det.
Och jag väntar fortfarande på att det ska infiras då.
Ja, men det är inte många procent kvar.
Nej, exakt.
Så att det är inte omöjligt. Det var ju väldigt positivt där under fjärde kvartalet förra året. Även inför det här året så såg själva trenden väldigt starkt ut. Väldigt starkt momentum. Sen kom ju covid-19 in där och satte käppar i hjulen för produktion och tjänster och efterfrågan i ekonomin då.
Mm.
Men det man kan konstatera är att ändå att vi var väldigt optimistiskt i början på året. Sen hade vi panik, kapitulation i slutet på mars.
Mm.
Och nu har vi betydligt mycket högre optimism i marknaden. Mm. Den underliggande tonen är i mina ögon fortsatt positiv. Sen har jag varit lite negativa de senaste veckorna och marknaden rör sig lite sidledes. Det lutar mer att jag kommer revidera uppåt och bli mer positiv än negativ. Jag tror inte vi ska ner och återtesta tidigare i marsbotten. Jag tror vi har sett momentumbotten. Det vill säga liksom, om vi kallar momentumindikatorer så har vi den botten där i mars. Så att, ja, får vi lite mer svaghet här i juli så skulle jag se det som ett köpläge då.
Mm. Intressant. Men om man tittar lite grann utanför börsen då, du hade med dig några observationer på ädelmetallssidan då?
Ja, precis. I början på åren så brukar jag prata om guldet, just för att det brukar gå starkt i januari, februari. Sen har vi också en annan säsongseffekt under just juli och augusti.
Mm-hmm.
Om man googlar på säsongsmönster guldet så brukar man ofta läsa att guldet brukar gå starkt i september,
mm-hmm.
augusti-september. Men september är inte lika starkt längre. Just nu så är det faktiskt juli-augusti, om man kollar senast 10 åren.
Okay.
Så den här säsongseffekten har skjutits framåt då.
Mm.
kan vara lite grann på att det är många som frontar den här säsongseffekten, att man vill ligga positionerad. Så att nu är det faktiskt juli och augusti som brukar vara starkt för guldet. Så att det är såklart intressant. Och som vi nämnde förra veckan, eller två veckor sedan, just utsikterna för dollarn ser jag som ganska svaga. Det är såklart någonting också som gynnar ädelmetaller och många andra råvaror. Tekniskt då, så har guldet brytit uppåt till nyårs högsta. Positivt. Om man kollar silver så har silver brytit uppåt från en sån här triangel som du pratade om, som då tolkas som en fortsättningsformation. Silver, vad är skillnaden mellan guld och silver?
Ja, det ena gräver man ner och det andra använder man i industrin.
Och vilket brukar gå bäst då när, om konjunkturen tar fart?
Det skulle jag säga silver i så fall. Det skulle jag chansa på.
Ja, men det är väl så det brukar se ut. Och silver är lite mer volatilt än guldet. Men jag kollade faktiskt på, sonderade bland guldbolagen, och då kollade jag på ett index som heter Gold Bugs Index. Bugs står ju för Basket of Unhedged Gold Stocks. Och jag tog fram tre bolag, hade de med i morgonrapporten i veckan, och det är Barrick Gold, det är Newmont och det är IM Gold, bolag som handlas på börsen i USA. Barrick Gold, ser att du tar upp grafer här. Rankas också högt i min momentummodell. Bolag har visat en bra vinstutveckling. De har bra lönsamhet, och om man kollar värderingen så är den attraktiv i förhållande till historiskt genomsnitt och sektorn. Absoluta tal så är den ganska hög, men man får kolla i förhållande till historien. Newmont, ett annat guldbolag som jag tycker ser tekniskt intressant ut. Båda de här har ju konsoliderat senaste tiden, sedan brytit uppåt. Inte lika högt betyda på vinstutvecklingen som Barrick Gold. Men här är också en bra attraktiv värdering i förhållande till historiska genomsnittet då, för aktien och sektorn. Sen har vi, om du tar upp en graf på IM Gold, och här ser vi en superintressant aktie, just för att den är uppe och utmanar hårt befäst utbudsnivå där, som har legat där de senaste åren. Man brukar säga the bigger the base, higher in space. Så det är en väldigt stor konsolidering när aktien rör sig sidledes. Så skulle du bryta upp åt det här, så ser det som en köpsignal. Ofta så brukar det vara vakuum av säljare ovanför sådana här typer av intervall. Då, så brukar aktien söka sig upp till nivåer där vi haft mycket volym tidigare. Så det här är tre bolag som jag tycker man kan kika lite närmare på.
Det sistnämnda noterar jag när jag sitter och bläddrar i Bloomberg, att det är inte analytikerna alls så på bettet på som på de två första bolagen som du nämnde. Där är man väldigt håsad. Men just det sistnämnda här då, IM Gold, där är ju de flesta försiktiga eller neutrala.
Och det är betydligt mycket hög risk i det bolaget. De har gruvor i mer riskfyllda regioner. Plus att aktien har inte alls gått lika starkt som de andra bolagen. Då. Så analytikerna har ju ännu inte hunnit justera upp sina riktkurser och estimat. Överlag så brukar ju analytikerna vara mer positiva till bolag som har gått starkt. Då.
Det är spännande. Men du, ska vi inte bjuda in Torbjörn?
Det gör vi.
Ja, välkommen tillbaka till Börssnack, Torbjörn. Du har ju varit med tidigare. Det är jättekul att du är tillbaka.
Tack.
Kan du berätta för nytillkomna tittare som av en händelse inte har sett avsnittet eller inte känner till dig? Vem är du? Vad har du för bakgrund och vad gör du?
Nu då så driver jag sedan ett par år tillbaka ett fondbolag som heter Kvartil, som ägnar sig åt regelbaserad handel, eller datadriven och regelbaserad handel. Innan dess så har jag en ganska lång karriär inom finans som förvaltare främst. Bland annat så var jag 15 år på Brummer & Partner som portföljförvaltare och delägare i Brummer.
Vilken fond var det?
Jag var fonden Nektar.
Hur stor var den på toppen där?
Den var väl 35 miljarder, tror jag, något sånt.
Och du nämnde där att ni kör nu med systematisk regelstyrd förvaltning.
Ja.
Är det någonting som du alltid har fokuserat på? Eller är det någonting som har kommit de senaste åren här? Hur kommer det sig att ni just kör systematiskt?
Jag har absolut inte alltid gjort det där. Hela mitt tidigare liv har egentligen varit motsatsen till det där. Väldigt mycket diskretionära beslut. Men Nekta var faktiskt, jag tror i alla fall i Sverige, var det lite sådär pionjär när det gäller att använda kvantitativ analys som stöd egentligen i våran handel. Så att vi hade en väldigt utvecklad kvantitativ analys. Och jag tänker kring regelbaserad handel, den som vi gör nu, det är någon sorts förlängning av det där. Och det råkar ju vara så att det är kvantare som har jobbat på Brummer och Nektar som jag jobbar med nu också. Då. Så att det är liksom en förlängning av det vi har gjort innan. Lite mer renodlat nu.
Jag tänker på avgiftsstrukturen då. När jag tittat på er hemsida och sådär, så ni har väldigt låga avgifter. Hur tänker du kring det där då?
Ja, jag tänker på... En grej är väl att jag startade där från början för att ta hand om egna pengar. Jag vill betala låga avgifter.
Mm.
Det är väl en grej. Men den andra är väl också att det är liksom en del av förvaltningsstrategin. Det är ju ett sätt att egentligen höja avkastningen. Så att den liksom ligger i hela strategin. Att man behöver vara mindre bra på annat om man har lägre avgifter. Det är svårt nog ändå. Tycker jag. Så att jag har liksom gjort mig... Jag har velat ha låga avgifter av den anledningen egentligen.
Mm. Är det samma för alla? Det brukar ju vara så att det finns institutionsklasser som har lägre avgifter.
Ja, det är viss differentiering. Så att riktigt stora investerare har lägre avgifter.
Just det.
Och om man kollar i de här allokeringsfonderna så förstår jag det som att ni utnyttjar faktorinvesteringar.
Ja.
Är det korrekt?
Ja.
Vad kan du berätta också lite grann för lyssnarna vad just faktorinvesteringar är för någonting?
Ja, faktorinvesteringar är egentligen man försöker hitta särdrag hos vissa värdepapper. Det kan vara, det finns ett antal, jag tror man brukar räkna med 6 huvudsakliga faktorer. Men de stora som är kanske kända är ju momentum och value. De är väl de mest... Sen finns det dividend och det finns ett antal andra också. Och egentligen om man tittar på i studier och tillbaka i tiden så om man försöker skilja ut de här faktorerna så har det blivit överavkastning tillbaka i tiden i alla fall, på grund av det. Och i våran fond så använder vi då momentum och en form av value i förvaltningen. Men jag ska säga att det är en rätt liten del av förvaltningen, utan det är som någon sorts komplement i våran förvaltning.
Mm. Sen har du en ny fond nu och det är ju investmentbolag som du fokuserar på. Kan du utveckla det här lite grann? Varför blev det investmentbolag?
Ja, det är väl en gammal så här klockakärlek. Det börjar nog med att jag jobbar på Investor 3-4 år. Back in the days. Sen när jag satt på Nektar så handlade jag det som kallas för investmentbolagsrabatten. Long short.
Kan du bara kort förklara det? Hur det går till?
Ja, det är egentligen ganska enkelt. Typexemplet är att jag köper investmentbolaget och sen säljer deras underliggande innehav emot. Typiskt sett då så köper man det där investmentbolaget med rabatt. Och sen sitter man och väntar tills förhoppningsvis att då den där rabatten minskar. Och så går man tillbaka.
Om de handlas till premie då? Vad gör du då?
Ja, då kan man gå åt andra hållet.
Mm.
Så att om man inte har några restriktioner och kan gå både kort och lång.
Mm. Just.
Så att det är samma princip fast omvänt.
Mm. Och nu har du gjort en fond av den erfarenheten då?
Ja, när jag satt där på Nektar så det gick rätt bra faktiskt med de här strategierna. Men samtidigt var det väldigt ad hoc betonat. Alltså det var inte någon riktig systematik, får man inte säga nu. Att man satt och var osystematisk. Men det, så var det faktiskt. Utan att man gjorde små inhopp så där. Det här ser bra ut. Ja, jag köper typ lite på den bogen. Jag tyckte i och för sig var ofta väldigt bra väntevärde ändå. Alltså att man kunde köpa ibland med 25% rabatt. Mm. Det är rätt trevligt så här väntevärdesmässigt att bara sitta på. Men det var inte riktigt systematiskt gjort. Och jag har alltid tänkt att någon gång skulle jag vilja göra det där systematiskt. Och det har vi då gjort nu faktiskt. För vi har börjat från scratch genom att bygga upp en jättedatabas med data över investmentbolag och underliggande innehav och så vidare. Och sen har vi gjort strategier som egentligen tittar på eller är väldigt fokuserade på rabatten eller premie.
Vi hade tidigare Marcus Rydell här i podden och han skrev en bok om investmentbolag. Och då tänker jag, slår din strategi när du har liksom räknat bakåt den enkla strategin att bara köpa 3 stycken av de största investmentbolagen och så är man lång dem hela tiden så att säga?
Ja, det tror jag. Men det tror jag av flera skäl. Därför att det beror på vilken tidsperiod man tittar på. Men om man tittar på de senaste 10 åren till exempel så är det inte de stora investmentbolagen som har gått riktigt bra. Alla har gått bra, men de som har varit raketer är faktiskt de små.
Mm, okay.
Som har mer just att köpa aktier. Typ Investor i Industrivärden och någonting annat har varit jättebra, men inte lika bra som att köpa en hel korg där även andra investmentbolag ingår.
Hur funkar det då med viktningen i fonden? För jag tänker på Investor är betydligt mycket större. Betyder det att ni måste också ha en väldigt stor vikt i just Investor, ja, eller kan ni köra mer lika viktat?
Om man tittar på om man kappviktar och väger ihop alla investmentbolag, då är ju ungefär Investor 45% av hela sektorn. Mm. Så att det är ju verkligen en bjässe. Sen är det så att om man ska ha en värdepappersfond som vi har då, eller vi har faktiskt en specialfond där, men om man ska ha en fond så tillåter inte inspektionen att man har så mycket exponering mot ett bolag. Så att man är tvungen att dra ner Investors andel i den portföljen. Men vi har ändå 25%. Så att det är rätt mycket i en fond. En fjärdedel ligger då i Investor.
Ni har ett eget jämförelseindex. Finns det inte sådana man kan köpa på hyllan? Och varför har du konstruerat ett eget?
För det första så tror jag inte att det finns och köpa på hyllan. Jag har inte tittat jättenoggrant. Men skälet till att vi har gjort ett eget är väl egentligen att vi kan ta hänsyn till de regelverk som gäller för värdepappersfonder. Vi måste ha något vettigt att jämföra oss med som tar med de restriktioner som finns de facto från inspektionen i en fond.
Mm, just det.
Jag är lite nyfiken på hur du ser just på rabatter när det kommer till investmentbolagen. För att det ibland kan vara kanske farligt att fokusera enbart på absoluta talen. Jag antar att ni också, när ni i era modeller jobbar, kollar på liksom historiken i rabatten.
Ja.
Det är inte bara absoluta tal.
Nej, absolut. För man måste skilja på prissättningen av investmentbolag beror ju av två saker. Det ena av hur portföljen går förstås. Och det andra är vad som händer med rabatten. Och över långa tidsperioder får man ju tro att det som är mest betydelsefullt är vad som finns i vilka innehav de har. Så att det är helt rätt. Alltså, man kan inte stirra sig blind bara på rabatten, för då kan man gå helt fel. Man kan ha liksom rätt i höjdled men totalt fel i sidled. Så att man får faktiskt tänka på det. Men i vårat fall så säger vi så här att Vår grundhypotes är att vi har den här hela portföljen av investmentbolag. Och sen spelar vi då de här rabatterna. Och då blir det ett annat typ av spel. Egentligen.
Och är det då er passiva del av modellen? För ni har ju också en mer aktiv taktisk modell. Som
ja, så att den passiva är det här indexet då. Mm. Sen har vi en aktiv del som då egentligen handlar bolagen där man tar väldigt mycket hänsyn till vad rabatten och premiet är i bolagen.
Och kan man säga att rabatten rör sig lite grann kring något teoretiskt jämviktspris? När den då dragit för långt ifrån det här jämviktspriset så tenderar att komma tillbaka?
Jag har ju det som hypotes. Alltså, mm. I finansiella marknader är det rätt farligt att säga att mean reversion, det som kallas för mean reversion i vanliga finansiella tidsserier. Bara för att någonting har rört sig upp och ner kring 100 så betyder inte det att rätt pris alltid är 100. För det kan hända något och då plötsligt så handlar den på 50 eller 200 spänn eller vad det nu kan vara.
Wirecard.
Ja, typexemplet. Det som är rätt trevligt tycker jag med rabatten, det är att man kan ändå ha en hypotes om att i grunden finns det någon sorts arbitrageförhållande mellan å ena sidan investmentbolaget och å andra sidan dess underliggande tillgångar. Så man kan ha en hypotes om att det kan liksom inte gå hur långt som helst, vare sig åt det ena hållet eller det andra hållet. Någonstans kommer marknaden komma in och säga nej, men det är alldeles för billigt på något sätt, eller det är alldeles för dyrt. Det tycker jag är en rätt rimlig hypotes att ha faktiskt. Och det gör ju att det är rätt trevligt liksom att analysera det här, för då kan man ju faktiskt ha någon sorts hypotes om att ja, men det är nog en sån här, det kallas för stationär statistisk process. Det är att det är mean reverting på något sätt. Och det finns ganska förnuftsmässiga skäl till det kan jag tycka. Mm. Och det är rätt bra faktiskt när man då ska modellera det här.
Hur länge är en typisk innehavsperiod när du tar den här spread-idén och lämnar indexet den passiva? Och så säger du att nu köper jag Investor och säljer innehaven till exempel, eller vice versa. Hur lång tid brukar det gälla så att säga?
Ja, det varierar i och för sig. Men säg att det sträcker sig ut mot 6 månader kanske, något sånt.
Ja.
Och jag vet att ni använder så kallad maskininlärning i era modeller.
Mm.
Kan du förklara lite kort vad maskininlärning är och hur ni använder det?
Maskininlärning är ju egentligen, det är ju statistik i grund och botten. Man försöker hitta mönster, samband. Och vi kör ju maskininlärning på massor av olika tidsserier. Och sen spottar den ut någon sorts sannolikhet egentligen för att någonting kan inträffa. Och då handlar vi på de här signalerna som kommer ut i modellen. Och det som är trevligt med det där, det är ju att den är liksom dynamisk i den meningen att den kan ju fånga upp att rabatten är beroende av vad rabatten är i andra bolag och så vidare. Det finns inte alltid att en rabatt om 10% är billigt alltid. Men det kan vara så att 10% är billigt om det visar sig att de andra handlar på noll. Så att man fångar upp den här dynamiken i tidsserierna på ett väldigt bra sätt, som är rätt knepigt faktiskt att göra själv om man ska sitta och räkna på allting. Alltså, vi tittar på 15 bolag. De äger sin tur ett stort antal bolag. Så det handlar liksom om i storleksordningen 120 bolag. Så det är väldigt mycket data. Liksom. Allting rör sig samtidigt. Så det är rätt svårt att hålla koll på allting.
Du nämnde 15 bolag. Är det enbart just investmentbolag, även investeringsbolag som till exempel AdTech, Indutrade, Volati, de här?
Ja, vi har lagt till Lifco och Indutrade.
Indutrade, ja.
Och skälet till det är egentligen att det finns inte så där jättemånga investmentbolag på Stockholmsbörsen. Och några av dem är ganska små i sammanhanget då. Så att då har vi lagt till de två bolagen med 4% var i index. Och de har ju market cap på, jag tror det är typ 35-40 miljarder eller något, och är rätt likvida. Så att de har ju bra egenskaper på så vis.
Men då ingår de mer som en passiv komponent.
Ja, nackdelen för oss är att vi kan ju inte handla den här rabatten på det.
Nej, exakt. Precis. Om det teoretiska händer att du köper ett investmentbolag, blankar dess innehav och sen hittar du andra investmentbolaget.
Nej, men jag blankar aldrig deras innehav i våran fond. Okay. Utan nollhypotesen är vi köper de här investmentbolagen. Så det som kan hända är att jag vid något tillfälle säljer investmentbolaget och köper de underliggande, men inte tvärtom.
Okay. Okej, okay. Ja, just det. För annars skulle man kunna få en sammanblandningsproblematik, att du är lång Ericsson i en portfölj och kort i en annan, så att säga, position. Men ja. då blir du av med den.
Ja,
precis. Ja, precis. Exakt.
Om man kollar de senaste 10, kanske 15 åren så har ju investmentbolagen gått väldigt, väldigt starkt och rabatten har ju minskat. Är det en utveckling som du ser kan fortsätta, säg, kommande 10 åren? Eller tror du att vi kan se en lite annan miljö framför oss?
Nej, ja, i min värld är väntevärdet lägre framöver än vad det har varit. Av främst två skäl egentligen. Det ena var att investmentbolagen, om vi tittar 10 år tillbaka, så hade de en hygglig belåning. Och det har varit en väldigt stark börs under den här perioden. Det blir en rätt bra hävstång av den. Även om den var kanske 15% för 10 år sedan eller något sånt. Men det blir ju rätt mycket när börsen går som den gör. Det är det ena skälet. Och det andra är, som du sa, att rabatterna har kommit ihop. Och jag tror inte att man får motsvarande rörelse liksom i nästa tidsperiod. Så de två tillsammans gör väl att för mig så är den bästa gissningen är att de kommer in, alltså de har spöat börsen med 4% per år under den där perioden. Det är rätt mycket. Jag tror faktiskt inte att det kommer upprepa sig.
En observation som jag har, många som kommer från Brummer Partners, ja. De är ganska negativa till börsen överlag. Är det så att man söker sig till Brummer Partners om man är lite mer bäsad eller att man blir bäsad och arbetar där?
Ja, jag tror man blir bäsad.
Är det så?
Nej, men det beror ju på, jag tror faktiskt att det påverkar vilken företagskultur man har och vad man tittar på. Sen är det ju, hedgefondvärlden är ju lite speciell även inom aktievärlden, därför att man kan ju faktiskt gå kort där och tjäna pengar också, så att fokus är ju lika mycket kanske på det korta som det långa, medan som man då tittar på i en vanlig förvaltarvärld så är det ju ändå liksom, vad ska vi köpa som ska gå upp, så att det har nog lite grann med det att göra.
Om man tittar på den här rabatten, ibland handlas ju bolagen till premium. Liksom, vad är den enkla förklaringen här? Är det förtroende för ledningens sätt att sköta businessen? Eller varför handlas en del till premium?
Det mest näraliggande är väl att marknaden har någon sorts annan åsikt om deras onoterade innehav än vad som finns i böckerna eller redovisat. Det är väl fullt möjligt.
Mm.
Vilka är bolagen som ofta brukar handlas med premium?
Just nu är det ju till exempel Creades har ju enormt premium. Latour har också väldigt högt premium. Lundbergs har premium nu. Lundbergs har väl pendlat lite grann och Latour har väl... Ja, de har aldrig haft så högt premium som de har haft nu, men de har legat åt det hållet. Sen Creades och Öresund har ju historiskt haft premium under olika tidsperioder.
Mm. Är det på grund av Hagströmer och Kviberg att man ser dem som duktiga stockpickers?
Jag tror det. Mm. Det måste väl rimligen vara det.
Mm. Om man kollar då, för vem passar den här fonden som du förvaltar? Om man tittar just på investmentbolagsfonden. Är det en fond för alla typer av investerare?
Jag skulle säga att den passar de som har bred svensk aktieexponering. Om man eller vill ha det. För att i och med att investmentbolagen äger så många bolag i sig, så får du en väldigt bred exponering mot svensk aktiemarknad. Du får både onoterat och noterat. Du får stora och små bolag. Så att du får något som är ganska likt SIX i botten egentligen. Alltså det bredaste indexet.
Mm. Vi vet ju inte någonting om framtiden, men historiskt sett så förstår jag av dig att man har fått lite bättre avkastning än börsen. Då kan det vara ett bra substitut för en Sverigefond. Ja. Hur ser det ut med risken då?
Den är lite ja, mot Sverigefonden vet jag faktiskt inte. Typiskt sett är väl Sverigefonden lite mer koncentrerade och har därför lite högre risk än breda index. Men om man tittar på jämför med breda index så är risken lite högre i en fond med bara investmentbolag, eller har varit.
Just det.
Och det beror på, tror jag då, att rabatten åker omkring. Mm. Och det blir någon sorts extra risk egentligen.
Mm. Mm.
Och hur såg det ut här under våren när vi hade de här stora nedgångarna, framförallt i mars där, och sen haft väldigt stor hög volatilitet på aktiemarknaden? Hur påverkade det er som fondförvaltare?
Alltså investmentbolagen klarade sig väldigt bra den här gången.
Inte det konstigt med tanke på att de brukar falla lite mer när börsen faller?
Nu har de en lägre belåning än vad de har haft tidigare då. Men de klarar sig faktiskt väldigt bra. För om man tittar på det som hände i finanskrisen till exempel, det var faktiskt att investmentbolag gick väldigt, väldigt bra in i krisen.
Mm.
Otroligt bra. Och sen när rekylen eller vändningen kom 2009 så var de jättelägert när marknaden gick starkt sen. Nu tyckte jag, nu har den, alltså investmentbolag har gått ganska bra i år, men det var liksom ingen så där markant att de gick mycket bättre eller mycket sämre under den här krisfasen i alla fall.
För ett mönster man brukar se är väl att rabatten brukar öka när börsen faller?
Ja.
Och är det ett mönster, tror du, som kan förändras framöver? Att man kanske inte ska förlita sig för mycket på just den historiken? Eller?
Jag tror delvis på grund av det här med belåning faktiskt. Ja. Så att jag är inte riktigt lika säker på det där längre.
Intressant.
Alltså, då fanns det ju ändå ett skäl till att det skulle vara mer hävstång både upp och ner i investmentbolagen.
Mm. Var köper man fonden? Finns den på alla plattformar? Eller hur gör man för
den? Den finns på Nordnet.
Okay.
Och sen kan man köpa den direkt hos oss.
Okay.
Mm. På vår hemsida kvartid.se.
Just det. Och där vet jag att det finns ett white paper också kring den här, så man kan läsa på hur modellen funkar och hur du tänker när ni konstruerar
den. Om man är nördigt lagd så kan man få...
Ja, men det kan vara bra kan information då, förutom den vanliga informationen som man ju alltid ska läsa.
Nej, men det är rätt, jag tror faktiskt att det är rätt kul, nu är jag lite part i målet, men det är lite kul läsning om, man lär sig en del liksom vad är det här, vad har de för karaktär, det är lite så här aktieallmänbildning faktiskt, tycker jag.
Jag tänkte kolla, när startar ni en momentumfond och skickar ett jobbförslag till Jonas?
Det kanske vi gör, men inte med en momentumfond. Det kommer inte vi att göra.
Inte?
Nej.
Äsch.
Du får söka jobb hos Lynx. De är superbra på det.
Ja, exakt. Du sa att du var lite negativ till börsen då. Utvecklat huvudscenario som du ser här fram till årsskiftet. Varför skulle det gå ner och inte upp?
Nej, ja. Nej, men det var för att jag var räntehandlare.
Då måste man vara
nej, men jag kan tycka kanske att jag tror att det kommer gå. Så länge man inte har ett vaccin så kommer ändå det här förbaskade corona vara liksom en faktor som kommer och går lite igen. Och nu känner jag på något sätt att nu har man sett rätt mycket på det positiva av att öppna upp. Och väntevärdesmässigt så kanske det kommer bakslag av det här. Och jag tror ändå att det påverkar ekonomin rätt mycket på alla sätt och vis. Och att det blir kanske lite mer utdraget då.
Mm.
Med de orden så tycker jag att vi tackar. Stort tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick
jättekul
komma.
Jättekul att du kom.
Tackar.
Ja, Erik, hur tycker du att vi ska sammanfatta dagens poddavsnitt?
Nej, men jag tycker vi ser ändå att aktiemarknaden är, skulle jag säga, förvånansvärt motståndskraftig med tanke på den information som kommer in kring corona. Samtidigt som vi ser att makroekonomisk statistik fortsätter att återhämta sig.
Mm.
Vi ser till exempel att ISM-index från USA där är uppe över den här 50-nivån.
Just det.
Så att det visar ju på en tillväxt.
Mm.
Men jag är lite förvånad över ändå att marknaden står emot så starkt som den gör.
Mm.
Men som du var inne på, fortsatt mycket kapital utanför. Och låga räntor som såklart ger stöd till marknaden.
Mm, absolut. Och de här mer konsoliderande faserna har ju övergått i mer formationer nu. Och jag noterar symmetriska trianglar och det är fortsättningsformationer. Och det kommer nerifrån, det vill säga då är trenden mer sannolik uppåt än neråt. Mm. Det krävs ju genombrott såklart. Men det ser ut som vi skulle kunna få det. Juli brukar vara en bra börsmånad. Så oddsen är ju ganska goda och själv så investerar jag ju mer nu och har 90% placerat. Nu ska man inte ta mig som ett måttstock på någonting, men i alla fall så vågar jag mig in med mina pengar och titta betydligt bredare. Har handlat en hel del amerikanska bolag och sådär också för att bredda portföljen.
Nu glömde vi prata om det idag, men det är intressant att se hur rapporterna kommer in och hur marknaden tar emot rapporter. Jag såg att leveransjätten FedEx rusade på sin rapport här i veckan.
Mm.
Och det är såklart ett positivt tecken. Mm. Eftersom den brukar ändå leda de här framåtblickande barometrarna och världshandeln. Då, så att den stiger och återhämtar sig ser jag som positivt.
Mm. Jag skulle säga på det temat då, det blir snarare överraskningar än förskräckelser, tror jag. Så får vi se. Summerar vi det efter rapportperioden.
Bra cliffhanger. Och med samtalet med Torbjörn?
Ja, jag tyckte det var intressant att han skapar en modell som han har varit bekant med tidigare. Men gör det väldigt professionellt. Det är ju en väldigt professionell kille. Med väldigt lång erfarenhet också. Och det här med att handla investmentbolag så pass disciplinerat. Vill man läsa på där hur exakt man gör så finns det ett white paper då, som är en typ av instruktionsbok då, på hur tar de besluten, när gör de det ena och det andra då. Men tanken är ju ändå att man ska ha en hyggligt passiv investmentbolagsportfölj. Vi hörde att avkastningen har varit bättre än för Sverigefonder. Och förmodligen så har också risknivån varit lite lägre då. Så att det skulle ju tala för den typen av fond som ett substitut då. Mm. Sen är han ju ränteräv och negativ och så är ju stora utmaningar för den reala ekonomin också. Så därför var han ju lite försiktig för utsikterna för resten av året då.
Just det.
Vad tog du med det?
Nej, men jag tyckte det var intressant att höra hur han resonerar kring rabatter på just investmentbolagen där, just att tidigare så har ju investmentbolagen fallit lite mer än börsen. Nu har vi sett rekyl eller korrektioner på marknaden.
Mm.
Men nu med tanke på att de är lite mindre belånade så har vi också sett nu senaste tiden att de har klarat sig.
Mm.
Helt okej. Okay, även när det har varit turbulent på aktiemarknaden.
Mm.
Så det tycker jag var intressant.
Mm.
Sen gillar jag såklart att han har en systematisk strategi. Det tror jag många skulle gynnas av att ha lite mer systematik i sina
strukturer. Och
disciplin. Det hjälper väldigt mycket.
Ja, absolut.
Det hjälper mig framförallt, har jag märkt senaste tiden, att vara systematisk med tydliga regler.
Det tycker jag blir slutordet. Kom ihåg att de aktier och fonder som nämns inte är några rekommendationer. Det är observationer. Man tar sina egna beslut och ha en riktigt skön sommar.
Trevlig sommar.